Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag har då en producentjävel i mig också, va? Ganska bra på det, eller väldigt bra på det, alltså jag har, som kräver alltså en lagom blandning av konstnär och bilhandlare.
Värvet. Hej. Det här är det 156 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumf och jag säger gott slut till dig, eller gott nytt år, eller god fortsättning, eller hur det nu är. Dagens gäst heter Torsten Flinck, en av Sveriges mest begåvade regissörer och skådespelare. Han var i princip rekordung att komma in på scenskolan, och åren efter det var han liksom den nya Bergman, eller mer än så. Han var ju både och ung och snygg, han var djup, han var stark och han var farlig. Folk var som tokiga i honom, och som han snart ska berätta så var han liksom hela Sveriges sexsymbol och så ofattbart begåvad på det. Han hade ju liksom Persbrandt som protegé, bara en sån sak. Men så hände något, och ni som kan er Torsten vet att han brukar berätta att han dog 1999 i en överdos av morfin. Och sen dess har det ju förekommit en och annan löpsedel, om man säger så. Och som han sjunger i första singeln till flickorna på Upplandsgatan 71 från fiaskot mitt emot. Här på krogen sitter någon som trott sig haft talang. Men talangen var ett hål i en arm. Ja, det är starkt. Den här låten har fått rätt mycket uppmärksamhet. Det kanske du har läst om, att den handlar om hans två döttrar och deras förhållande. Även resten av skivan låter väldigt bra, men det där hinner vi, eller i alla fall Torsten, prata om alldeles strax. Men om det inte framgår tydligt så är det alltså Mats Björke, som tidigare spelade i Mando Diao, som har producerat den. Anyway, nu eller för ett par veckor sedan så var Torsten här i min ateljé, och ja, det var lite struligt, det ska jag inte sticka under stol med. Det var mycket som skulle falla på plats innan Torsten kunde börja spela in, och ja, det var mat och dryck etc. Som skulle lösas innan vi kunde dra igång sig och så vidare. Men till slut så fick vi ihop något slags intervju. Ja, jag ska inte orda så mycket mer om den, utan jag låter dig helt enkelt lyssna själv, och jag hoppas att du får med dig någonting. Så, utan vidare spisning, här är årets sista värvet med Torsten Flinck. Varsågoda.
När jag springer upp för trappen till Upplandsgatan 41, en liten pojke öppnar dörren och han säger: jag är du. Så tar han spjärn emot i vatten som inte gått.
Du har gjort något slags ADHD-utredning, eller?
Mm, ja, just det.
Okay. Mm. Och den testade du positivt för, såklart?
Ja. Jo, ja. Jag har förstått det. Ett av de främsta kännetecknen för ADHD, det är alltså oförmåga till fokusering. Då skulle det då inte stämma på mig. En extremt stor förmåga. Ganska lätt att knäppa på. En fokusering utan det minsta läckage. Och hur länge som helst som krävs, alltså i långdistans här, kan man på hur länge som helst. Men jag kan inte det med något som inte det är en oförmåga att jag kommer ihåg när det var någon liten kemifröken, jag gick i åttan där i Tallbacka i Huvudstad, som sa, alltså kemi, tänk Torsten, du kanske spelar kemiprofessor när du är har du, då stackar jag mig till den rollen. Nej, det är alltså en oförmåga att göra något som inte jag själv är intresserad av. Mm. Jag måste vara intresserad. Annars så, det går inte in. Alltså de flesta människor kan ju, om de då på något form av tvång, de behöver inte känna som ett tvång, utan de tycker att de inordnar sig eller får underordna sig. Ja, då gör jag det här. Och de klarar av att göra den här läxan med ett ämne som är fullständigt ointressant för dem. Och så de inte förstår varför. Men de gör det för att de är absolut tvungna. Det blir, om de klarar av det, 9 av 10 klarar av. Jag klarar inte av att göra det.
Hur mår du?
Jo, det är bra. Det får man säga. Säger autopiloten. Och även Torsten. Det tycker jag.
Ja,
det är okej liksom. Det går alldeles utmärkt.
Det har gått en helg, precis. Har du spelat?
Mm. Jag har spelat den här Dr. Glass, som jag har varit ute med. Det är en föreställning som jag gjorde 1998. Då, jag är 53 år, jag var 98. 31 var jag, det året var jag. Det var 31. Då hade jag, sen jag var 26, sommaren. När jag var 26 där, så producerade jag, var med i en uppsättning av den kaukasiska kritcirkeln av Bertolt Brecht. Vi gjorde den på Maria Skolgård och spelade där utomhus. Det var dock en regnig sommar, väldigt regnig, så att vi fick tillstånd av en rektor som jag tror avskedades kanske just därför sitt jakande på att vi fick, för att rädda föreställningen den här enormt regniga sommaren, sätta upp ett tält. Och det var bara att sätta upp det här tältet, var ju tvungna att borra sönder i hans skolgård. Och vi gjorde ju det för att det skulle komma folk, för att rädda föreställningen. Men det var en rolig sommar, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg den 28 augusti den sommaren. Då spelade vi extra föreställningar då. Slut och precis skulle spela en extra vecka i en föreställning som var väldigt god och liksom innerlig. Mer än ett konstnärligt högaltigt material, får man säga. Den 28 augusti, så jag hade läst om det där, så var det nämligen premiär på Brunnsgatan 4 för den teatern överhuvudtaget. Allan Edwalls teater, den som idag sen gick i nedstigande led från Allans stora kärlek i livet, en av få verkligen stora, och för Kristinas del likadant. Alltså det var Kristina Lund som tog över teatern när Allan dog. Och sen nu är det Kristinas dotter, så det håller sig så att säga. Och jag för min del har ju en väldigt speciell relation till Martina, där jag nästan fungerade. Martina Montenis, det nästan har fungerat som, faktiskt som någon slags extra pappa och ordnade väldigt svåra saker till henne, och att hon fick göra det snabbt och olika saker som hade hänt. Så jag gick in och styrde upp lite där när jag och Kristina stötte på varandra i Dramatenhuset, och sen blev det så att hon och jag gjorde Tant Domald. Men jag tyckte otroligt mycket om Martina. Otroligt mycket. En av de få människor som jag litar på riktigt. Alltså, även för att vi inte nu ibland ses på ett par år. I alla fall så var det så, det ska komma här svara på din fråga. Jo, då hade han premiär. Och jag stod den 28 augusti och läste recensionen som Leif Särna hade skrivit. Jag har fotografiskt minne nämligen, utan siffror och namn.
Ja.
Och det var ju bara rosor. Och för mig var det ett oskrivet blad, den här Dr. Glass. Jag hade hört talas om det, jag vet att det... Att den här gamla filmen, Mio Rydberg och Vilken Infors, som det var kanske den som tog en över Over There och Atlanten. Så att, men jag, för mig var det ändå vakt vad det var frågan om, jag visste inte. Söderberg hade jag ju spelat och gjort fiasko med och regisserat och gjort jättesuccé med i världens bästa pjäs. Och någon pjäs måste ju vara världens bästa pjäs. Mm. Och om vi ska sätta epitetet då på vilken vi ska googla till detta, minst sagt fördelaktiga epitet, så blir det då Hjalmar Söderbergs Gertrud. Det var min debut på Dramaten, jag var 25 år. Och det föddes inte bättre än att jag var fruktansvärt dålig. Alltså allt var fel. Regissören som vanligtvis var och är en alldeles utomordentlig regissör, en av få betydande personinstruktörerna vid sidan av mig och några få till, som kan ställa sig bredvid och påstå att han är personinstruktör och ha täckning för det. Det vill säga penetrera dig, att penetrera människosjälen och fungera som en brygga mellan dig och rollen. Och få dig att våga göra saker som, så att din omvärld häpnar. Men det här, jag har aldrig trott om han. Var det inte han som gjorde Pippis, Tommy Annikas pappa, Pippi Lanström, att han... Och så Fredrik Olsson där som jag inte så namn på. Men ja, det här är en fantastisk text alltså. Och han så före sin tid Söderberg, att han sätter en kvinna i centrum och en pjäs som heter bara Gertrud. Det fanns alltså vackert namn för övrigt. Men där finns alltså, Kalle Billqvist, en skådespelare, en död så många år. Han, det var nämligen så här, han tröstade mig lite. Det var, examen bestod då, var på lilla scen, Gertrud och Margareta Byström som för många år tillbaka har gått i pension. Något för gammal för den rollen här. 1986, just det. Och hennes man, ju numera döde, Mattias Henriksson. Den återvändande författaren som ska fira sin 50-årsdag, en återvändande, gjordes av Gabriel Lidman. Hennes kärlek som hon har bakom sig, gjordes av Erland Josefsson. Erland har också lämnat oss kroppsligt. Vad jag kommer på nu när jag räknar upp namnen, alltså, är det överlag besatt med en för gammal samhälle. Men det är det ofta när man ska göra stjärnteater, vilket man sysslar med på Dramaten, hur mycket man än i alla år har talat om ensembleteater och så vidare. Och hur mycket jag än alltid börjar när jag har ensemble med att vi tittar på en inspelad fotbollsmatch. Va? För där är det ju ensemblearbete på riktigt, va? Inte bara att man snackar om det som en grej att koketera med. Va? Men samt, det är för mycket guld liksom, som jag har inramat allting runt, därför att det skulle kunna bli frågan riktig. Jag tror att jag är en av de som har varit närmast. Min uppsättning av Puntila till exempel, och stora scenen också Bertolt Brecht, Herr Puntila, Anselm Matti som heter någon av. Börja avsnitt som Puntila, Mikael Persbrandt som gjorde sin Dramatenbut och som jag tvingade in på teatern, alltså tvingade teatern till att ta honom, och fick till slut gå så långt så att jag ställde min egen tjänst på spel, och för man bad mig då att är det så att du vill jobba med de skådespelare som redan finns här, så då ber jag dig faktiskt lägga in en avskedsansökande. Ja då, det gör jag så gärna. Och sen blev det ju annorlunda när det var så enorma recensioner. Men det är nog det närmaste. Jag började se mina skådespelare regisserade och titta på en inspelad fotbollsmatch.
Är det någon särskild match? Eller
nej. Jag är bara så fascinerad av detta. Jag har sagt till mig själv att jag ska gå på fotboll live, men jag kommer aldrig iväg. Men när är när, i farten, det är tyvärr bara något som tar mig fart. Men när jag gör det, och så vid de här tillfällena, det är nog en gång jag har sett en hel match, i alla fall de sista 25 åren. Alltså när jag har suttit med en examen. Och nu är det länge sedan jag regisserade en examen. Men jag, de här VM:en har jag ju följt. Det är väldigt, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med fotboll. Det blir någon slags kluvenhet där. För att jag ska binda ihop den här påsen med
Dr. Glas.
Med svaranden på din fråga om vad gjorde du Helen. Det hör till där. Men det är väldigt kul för att det är så här att och det är en lag, en oskriven lag som är rådande än idag och kommer så vara. Är du inte bra på fotboll, va, då blir du skådespelare. Det vill säga, tillhör du de där som jag tillhörde då i avskapet? Och så har vi några kvar. Du går dit bara. Går du dit och gör så lite som möjligt. Bara. Ja. Och om man dessutom då alltså, inte har det. Man har inte det på sitt visitkort. Bra fotbollsspelare. Och man har inte heller på sitt sidkort good looking, ser bra ut. Utan man har istället, ser konstigt ut. Som jag hade. Det är ju så med oss när vi kroppar homo sapiens när vi då puberterar. Det är ett roligt namn att man bänder på det där puberterar. Jag kan ju inte grammatik. Jag kan alltså inte se punkt.com. Det är därför jag då tillåter mig det här. Men jag kan det ändå inte. Alltså jag behärskar svenska språket utmärkt tycker jag själv. Och jag har också en väldigt märklig, väldigt märklig blandning av språk som ger mig ett alldeles eget språk. Sa Kristina Dabrowski en gång till mig. Och det var faktiskt Stina Dabrowski. Det har faktiskt rätt i. Och det bygger på att jag har ju inte fullgott slutbetyg i nian ens. Nej. Och jag äter en sträck i många. Men de sakerna återigen som jag var intresserad av när vi talade om dampar innan, eller om vi talade om det nu. De är så intresserade av jag är väldigt liksom fullt ut i totalt så här. Bland annat då alltså vår svenska kungahistoria.
Jaha.
Ja. Uh-huh. Ja. Och inte minst Gustav III. Jag är en av dem i landet som kan mest Gustav III. Jag var hos 1999 sura på min teater som näst sista produktion då, och första gången jag ställde mig på scen på länge då, och första gången då som jag dessutom då skulle regissera mig själv. Att göra huvudrollen och regin. I Sven de Blancs korta enaktare Väntrummet som det heter i original för radioteatern till åminnelse av skottet på Gustav III. Här var 200 slagen av det. Så skrev Sven de Blanc på uppdrag av radioteatern den här pjäsen. Den här fantastiska, nu mer döde författare Sven de Blanc. Du känner inte dem?
Yes.
Ja, jävla författare. Vilka jävla tunga. Alltså. Hans egna, hans bok där om sin barndom där. Dömd att iaktta och aldrig delta. Livets axel heter den. Fantastisk. Då gjorde jag den här väntrummet och döpte om det till Maskeraden. Då, för att ett mera publikt. Och till. Jag har då en producent jävel i mig också. Va? Ganska bra på det. Eller väldigt bra på det. Vill. Alltså jag har, som kräver alltså en lagom blandning av konstnär och bilhandlare. Det är för att få en pjäs på rullning. Särskilt ändå om den då inte har tagits emot så bra. Nu har jag ingen erfarenhet av det. Utan att låta för självgod. Det har jag faktiskt inte. Det är ju väldigt lätt för en producent att arbeta med en föreställning som bara hyllas. Då kan du spela. I det hårda klimat som är rådande. Det är inte bättre idag. Utan att vara helt uppdaterat. För jag är inte med i... Jag vet inte vad skådespelare heter idag som går ut och så vidare. Det är ju en väldigt smärta i det där. Men det, när jag hade då Plaza på 1978, då var det ju verkligen lilla Broadway, kallar man det där för då, lite kärleksfullt skojeri. För där låg det ett antal fria scener. Du hade då Plaza som byggdes då en gång i tiden för de fria dansgrupperna. Byggdes om. Jag som nioåring kom då ifrån Sankt Eriksplats tunnelbana Jag är inte, jo, det gör jag. Där uppe, den zon, inte den mot Rörelsensgatan utan uppgången där mot Torsgatan. För där har 512, 506 eller 505 stannat ifrån Huvudsta, där jag bodde och växte upp. Och då åkte jag dit och sen så gick jag min mormor första året, som jag älskade. Och fan inte mycket min mormor, Anna Flink, som var med mig varje tisdag. För då började jag på teaterskola i stan hos Thomas Funk, i Grodan Boll Kärlslopp. Och då gick man ju, då gick vi upp, vi gick av där jag tunnel, där det fanns en blomsteraffär där. Det är Torsgatan uppgång, du vet där. Mm. Mm. Och sen gick vi Torsgatan ner, Pistolteatern på höger sida där. Och sen gick vi hela Odergatan upp till, ända fram till hörnet, Upplandsgatan Odergatan. Då gick vi upp till höger där. Medborgarskolan hade sina lokaler. Lokalerna finns kvar, inte Medborgarskolan som har dem i sin regi längre. De hade olika kurser. Bland annat var Thomas Funk in i där, Thomas Funks teaterskola. Där började jag, var 9 år, och gick hos Thomas när jag var 16.
Hur kom det sig? Ville du själv upp på scen?
Ja, alltså jag började på teaterskolan när jag var 7. På Solteatern uppe hos Solna. Solna kommuns emblem så är det här solen. Solteatern. När jag började då att spela teater så, för samtidigt så jag började förkåra mig då i den svenska kungahistorien framförallt och stann 3, nej 4 år. Alltså medvetet arbeta för att lära mig. Då sitter jag i min morbrors knä som då har Bonniers 10 historiska lexikon. Och utgår som 99% gör den svenska historien genom kungarna, va? Och absolut inte genom folket, va? Jag kan ju inte läsa, men han läser och jag blir så otrolig. Det är, och utan att veta om det, så fast det är inte så svårt. Det är väl också han som lägger ner mest tid. Man gör en synkopering, heter på musikspråk. Jag håller på med musik bara även. Synkopera. Jag lärde mig något nytt. Så gjorde min morbror, tror jag, en alldeles omedveten synkopering när han kommer till de här 3 då. Så det kanske inte så konstigt att jag fastnade för dem. Sen får jag ju veta att det är de 3 då som är, som man läser om de kungar, det vill säga i nämnd ordning. Gustav II Adolf, Karl XII, Gustav III. Vi har ju den här vidriga Karl X också, han som låter armén gå över isen där. Han var ju totalt mentalt patient, alltså livsfarlig vidrig person. Ja, men bara en sån sak att låta sitt folk gå. Jag vet inte hur många tusen som gick under där isen. Stora Bält, du vet vad.
Är vi på väg att avsluta Dr. Glas?
Ja, det är vi. Talar jag fel?
Nej, kör du Torsten,
ja.
Förlåt.
Ja, för jag är lätt att stympa och hemma.
Nej, jag ska, förlåt. Jag ska,
nej, men jag vet inte. Nej, det är ingen skit i dig, va? Men de ställer sig på kö här, de här grejerna. Och det är ju Dr. Glas som tar fram allt det här. För att, och det gör väl en klassiker. Och det är väl kanske därför det är en klassiker. Mm. Alltså den är närvarande på så många karteringar, på så många nivåer. Och är odödlig. Alltså den berättar något ställe. Som utövare och som läsare av texten. Så ett människoliv kommer inte räcka till att upptäcka den där man på alla områden. Men man kan ju vara där och känna en vitsyn på. Jag var då bland kungarna. Han autotenserade säkert de här 3 kungarna. Det var de. Jag vet inte vad det var som gjorde egentligen, om man tänker efter. Jo, det vet jag. På den tiden så var ju krigen, det 30-åriga kriget då, där ett av krigen då heter slaget med Lützen, 6 november 1632. Då var Gustav II Adolf stupar. Gustav II Adolf är ju stor så tillvida att han är den enda riktigt begåvade, inte bara begåvade, också förmåga att realisera. Alltså enormt begåvad att föra krig, helt enkelt. Mm. Han hade ju sin feta kropp emot sig. Han var ju fetis. Mm. Det vet du. Gustav II Adolf.
Nej, jag har begränsat.
Men vet du inte slaget vid Lützen? Det skedde en dimmiga morgon den 6 november som alla vet.
Absolut, det känner jag. Absolut, ja.
Men att han var fetis visste du inte?
Nej, det visste jag inte.
Han var fetis. Mm. Men jag har ju sett på de här. Han var faktiskt inte det utav. Du vet, många människor är ju det av Ja, av sig själva. Alltså väldigt lite, alltså den sköldkörteln producerar inte som ska. Så min mor bland annat var så. Hon kan inte hjälpa, va? Han var inte det, utan han var fet för det här. Jag har sett det, det går att läsa, hans frukosteringar, alltså hur de ser ut, en frukostmeny, va? Och han drog i sig, va? Och han var ju väldigt ung, va? Han såg ut som 70 nästan, han dog då vid en ålder av 48 eller sådär. Eller 38, nej. Färbröder vid fem. Det där modet börjar gå igen nu förresten. Ibland unga killar ser på sådär. Det är tydligen alla mod att... Ser ut som en farbror. Och det, ja. Det kan jag fatta. Jag kan fatta precis vad den grejen är. Det kan vara riktigt häftigt faktiskt. Men man måste ju ha det då, om man nu ska ha det. Sådär, att vara gubbe vid 28, så måste man ha det. För att kunna ha det, tror jag. Om du fattar vad jag menar.
Ja, jag tror det.
Han stupade ut sådär. Och det var nog det var kriget. Och att han var en krigarstrateg. Men han skulle ju, han var inte fullt på gång, för han skulle ju avstå ifrån. Det som var fint med kriget, det finns ingen fint med krig, men det som var väldigt humant och väldigt mänskligt var mycket mer än idag. Alltså vi går tillbaka istället för framåt i allting, tycker jag. Till exempel krigen utfördes ju långt ifrån möjligheter till att skada och ta livet av barn, kvinnor och gamlingar. Handikappade. Mm. Det är därför det heter slaget vid. Ja. Alltså man hade slagfält. Det tycker jag är fantastiskt mänsklig tanke. Alltså och här i Stockholm så byggde vi ju borgen som finns där ute. Den lilla restaurangen, tror jag, att bara är ett fik där ute på Gärdet. Du vet vad jag menar. Mm. Du är här i filmhuset, nu går Borgvägen fram.
Just det.
Fortsätter. Mm. Där uppe, där kungen har sina får som går på
år,
har du en borg. Och där har du fika. Och där hyr man in sig mycket, operan har också. Det finns ett vapenhus där som är jävligt fint. Många teaterföreställningar. Men har också en utomhusscen. Det ska vara fantastiskt, och friluftsteater där. Jag förstår inte att någon gör. Det är två tjejer som driver det där. Privat. De tjänar så jävla mycket pengar. Jag trodde aldrig att det är faktiskt privat. Och det är ju fantastiskt, alltså, året om. Men det har högsäsong på sommaren. Där skulle slagen stå. Bestämde Oscar den andra. Om vi hade fört krig då vid den tiden. Därav den här borgen då. Därifrån skulle han kunna fuska lite, förutom han skulle kunna skjuta kanoniseringar liksom, dessutom. Ja, jag ska sluta med att säga så här om det här. Jag måste avsluta för att gå vidare. Jag är med det här in i nästa gång, så blir det bara slamsor då. Jag måste fullt ut. Man gör inte så att man går på toaletten och så sätter man sig och skiter man bara i hälften, va? Det bara håller lite här.
Visst.
Nej, man gör inte, nej, så. Det gör en mentalpatient.
Ja, precis.
Och det gör en skådespelare på scenen idag i Sverige. Och så blandar han slashreaktion. Det första intrycket, det första uttrycket in i andra uttrycket, tredje uttrycket, och till slut så, det är då du tittar på Maggan som är med. Fin, fina repliker det här. Ja, det är det där man. Det är då du gör det. För att han eller hon har inte bemödat sig om att arbeta på det sättet som man ska kunna kräva av en skådespelare, slagsrekaktris. Kunskapen om svensk teater är så med tårar faktiskt, både inom mig och i ögonen, så säger detta. Jag håller på att avta totalt. Det är så, till exempel en sån sak som man tömmer, att man tömmer sig varje uttryck. Men för att göra det så måste man veta hur man ska tömma sig. Det är, man har sådana elever som man förtjänar. Det finns ingen pedagog idag. Jag är 53. Jag tror att jag är yngst i Sverige. Jag är 53. Med att veta hur jag arbetar på en stor scen. Stora scen, Dramaten, Stadsteatern, Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, vad du vill. Scen, tre rader, tre balkonger, pappa. Och inte tala högre än så här. Inte tala högre än vad jag gör nu. Inte tala högre än vad jag gör nu. Och ändå nå ut ända upp till tredje raden. Mm. Utan mikrofonförstärkning. Mikrofonförstärkning har ju förekommit många år tillbaka i våra operetter och musikaler. Var bästa tiden är. De har bekymrat för. Ja, det har ju vi använt såklart. Men det har alltså börjat förekomma i... Alltså i Tjeckovs tre systrar, att man är, alltså ljudbild, och en kollega till mig, utan att nämna hans namn, som försökte förstöra möjligheten för mig att spela Dr. Glas, för han skulle själv göra det. Han kör den här pjäsen med mikrofon, alltså mygga. Det är inte klokt, och han om någon ska vi föregå med gott exempel och låta bli det. Det skäms. skäms verkligen. Och,
du skulle inte nämna hans namn, men är det Christer Henriksson?
Jajamensan, det var du som sa det. Jo, alltså ljudbilden blir ju jättekonstig. Som nu, du och jag, vi vet ju, vi har spetsat in oss nu på att det här är ett radioprogram som vi lyssnar på varje. För det är nämligen värdet, och det är störst i Sverige, det vill jag lyssna på. Och då lyssnar vi, men vi hör ju allting i närbild hela tiden.
Ja, visst.
Ja, du får ju inte några nyanser i det där. Ja, det får ja. Du.
När du flyttar bort eller pratar där, ja. Däråt och tittar...
Men du fattar väl vad jag menar, Kristoffer? Ja, det är. Kristoffer Robin. Det heter han,
va? Ja.
Nallepus, kompis.
Exakt.
Kristoffer Robin. Ja, fint då.
Tack.
Ja, det är väldigt fint. Jo, så är det. Det är ganska ledsamt. Och nu har jag väl... Nu tycker jag till och med jag har många säckar uppe. Jag skulle vilja avsluta... Så knyter ihop. Nu gör jag det. Så kommer nog Karl XII Augustin till. Jag förstår varför. Och vad är det som gör, tänkte jag? Eftersom jag är väldigt kunnig om Augustin III. Extremt kunnig just på honom. Jag träffade Torsten. Han satt i Svenska Akademin. Han dog här nu 2001. Så tog jag hans plats av Peter Englund.
Okay.
Vad heter han? Torsten. Han heter Lönnroth. Lönnroth i efternamn. Han heter inte alls Torsten. Utan han heter Lars Lönnroth heter han.
Okay.
Ja. Stor historiker. Och så har skrivit den bästa. Nu har jag då inte förmågan att läsa på engelska. Jag kan inte. Ja. Så därför har jag inte läst de böcker som har översatts från franska till engelska. Behärskar alltså inte engelska. Ja, när det är så ren klar engelska. Alltså överklass engelska. Så ska jag lyssna på det här. He did not wear his scarlet coat no more, for blood and wine are red, and blood and wine were on his hand when they found her in the bed. The poor dead woman whom he loved and murdered in her bed. Det är alltså första... Det låter bra, eller hur?
Ja, absolut.
Det låter riktigt bra. Ja, ja. Alltså, nu talar jag inte om... Jag talar om turneringen.
Ja,
och den, att, engelska språket. Ja, det är väldigt vackert. Det där är första strofen av 56 av The Ballad of Reading Gale på Oscar Wilde, som jag lät titta på scenen Flinkos Wilde, som blev den sista punk- och plockepinn-föreställning som jag gjorde. En riktig jävla punk-föreställning. Jag har en liten kille på 10 år. Och inte blev det först en mindre punk när jag misshandlades 6 dagar innan premiären. Och så Per Edström som har teaterbåten som ingen dockade ute på världen. Så jag bara, för fan, fast vi kan tappa det. Men han låg som kampanjare, vi kan tappa premiär för fan. På onsdag, så fan, ut som ett babianarsle i ansiktet. Men på 3, jag blev så fruktansvärt misshandlad i okänlighet. Vi hade premiär 6 dagar senare. Och denna totala slakt av mig och mitt ansikte. Ja, och min kropp. Du känner inte igen mig. Du kan gå in och se det här på bilden. Du känner inte igen mig, jag ser otäck ut. Hotellet som jag då fick ta in i, som polisen betalade för att man skulle inte vara på den brottsplatsen där några dagar. Jag kom hotellchef och sa, tror ni är flinka? Jag tänker att vi får ta upp frukosten till på månaden. Man blir väldigt rädd när man ser den. Det var till och med en här som var merade.
För fan, ja.
Jag som är så fåfäng, vad ska behöva vara att man var merade. Alltså mitt utseende är en av få grejer som jag har inför mig själv. Att jag ser jävligt bra ut helt enkelt när jag vill.
Ja.
När jag vill.
Fast alltså, det är ju inte den bilden du förmedlar. Alltså så här, att det har du inte alltid tyckt. Alltså,
nej, jag är jättehård. Jag är jättehård. Ja. Jag tycker inte det än idag heller. Men när jag vill så gör jag det. Alltså, det vill säga, jag har tränat så mycket. Va? Så du vet, jag tar ut två pass på gymmet. Jag pumpas upp. Du svarar direkt, va? Ja, jag är tävlat ett stycke. Svarar direkt där. Och sen så då eftersom man då inte så kör substanser, så ett befriat ansikte då ifrån den psoriasis som annars kommer fram när jag använder opiater till exempel. Du ser att det är lite smårött fortfarande där idag. Nu till exempel, när jag använder opiater, det blir alltså, det blir sår, stora och rödligt ansikte. Det får givetvis inte förekomma. Fin hud, dyra krämare, pappa. Får fram ett utseende tillsammans med träning, för att jag tycker om mig själv när jag tränar. När jag känner musklerna och allting, alltså, det är jätteviktigt. För jag är en neandertalare, va? Ja, jag är en neandertalare i grunden. Jag är på många sätt en intellektuell person och en tankens skådespelare framförallt. Men det fick jag fostra mig till. Jag är i grunden neandertalare. Jag är också afrikan. Jag är liksom... Det är ju inte för inte jag gick in barfota i Melodifestivalen. Det var inte för en showgrej. Det är mitt behov av att känna rötterna. Känna liksom att jag fäster jorden ner, under jorden, ner, så. Rätt ner. För att kunna stå där. Och så liksom lägga hela tyngden i pungen. Liksom loda rätt ner. Där, höfter liksom att... Och fick så mycket skit för det. Men efter då mig så kom då, direkt numret efter mig så kommer då Loreen. Vi är alltså från samma stam, hon och jag. För hon är också marokkan och indian. Marokkan, det är också då, men jag är bara till hälften. Så hon är tillsammans. Och hon får ju så mycket beröm för detta. Hon kommer inte bara att få ta. Men så kan det vara. Vi har aldrig påstått den här världen rättvis, eller hur, Kristoffer?
Hon hade väl en något mer komplex koreografi möjligen.
Ja, det hade hon. Ja. För övrigt en sanslöst bra person, Loreen.
Ja.
Ja, väldigt bra med. Ja, väldigt proffsig som utför sina värv.
Känner du dig redo för fråga två?
Ja, jag skulle bara knyta ihop det här. Men jag tror att det här som jag nu har slängt fram, allting, alla de här färgerna på den här paletten än så länge, som bara ligger där, som inte har börjat målats, att man börjar måla med dessa färger, det var det jag skulle göra jättesnabbt. Men det är ingen idé att bevisa att man nu kan vara så yvig och nu ska jag bevisa hur bra, vilken råkoll jag har, va? Vilken björnkoll jag nu när jag knyter ihop den skulle jag kunna göra. Men jag är för gammal för att ha något intresse i att spänna musklerna. Så jag ställer mig redo nu till fråga två.
Ja, men vad härligt. För jag tänkte fråga, du är ju inte så långt härifrån. Vi är i Vällingby nu. Du är uppvuxen i Solna. Hur var det att växa upp där på 60-talet?
Ja, men jag ska nämna att de fyra första åren när jag föds så bor jag i Hägersten, Aspen.
Okej.
Okay. Sigfridsväg. Vi flyttade därifrån för att Karin, som ensamstående mor, tidigare satt tvillingpojkar, jag och min bror, var 21 år och de fick oss alldeles för tidigt. Men det blev vi både bottenvåningen och det var för mycket social misär då ute i Aspen. Men det som är idag är ju liksom, det är ju så rensat där, det är ju det är för en besuttna där ute. Ja. Men då, en dag, en morgon, så trampar Rickard, min bror, i första där när vi går ut och på en kanyl, va? Då var det dags liksom, då ordnade hon, så vi då flyttade ut till Huvudstaden.
Ja, det var
som var betydligt lugnare och där ogräset, så att säga, sades det i alla fall, redan var rensat från rabatterna. För att citera en av mina texter på en ny skiva som jag gjort för övrigt. Kanske du inte visste om, men så är det i alla fall. Men efter för 4 år så bodde jag i Huvudstaden, på Huvudstadgatan 11 och sen på Kristianvägen. Men jo, det var ju ganska lugnt och sådär, och för mig hade det nog varit likadant oavsett vad jag hade vuxit upp. För jag var ensam. Och jag ville vara ensam.
Hur är man ensam när man är en tvillingbror?
Jag och min bror Rickard är ju inte enäggstvillingar. Vi är 2 äggstvillingar. Så det är säga, ett vanligt syskonpar. Men vi låg i den här magen tillsammans. Var och han då åt. Jag höll på att äta ihjäl mig. Genom att äta upp allting själv. Så var det nämligen. Jag föddes med... Jag vägde alltså bara... Jag vägde knappt med en påse på 2 kilo potatiskostnad. Alltså jag vägde alltså 1,9 kilo. Okay. Det är väldigt litet.
Ja, visst.
Extremt litet. Mm. Det är så här alltså. Och Rickard... han har ätit vad hela det. Han hade dubbelt så mycket. Men nu är det rejäl bebis på 4,3.
Åh fan.
Det kunde inte han hjälpa. Eller? Nej, det kunde han inte. Men,
han var osolidarisk som foster.
Ja, uppenbart tror jag. Och nu ska jag klandra honom för det. Herregud, börja skuldbelägga honom redan där. Men så är det ju. Fan, jag kommer hit med 1000 kilo och miljoner skuld. Och då jag kommer dessutom. Det är nämligen så när min mor föder. Jag vet inte om det här är svar på min fråga, men jag tycker det är ganska... Min mor är då ensam och har barn, väljer ensamheten. Den man som då har barn med då, svartskalle, afrikan, marokkan. Blandning av fransman och marokkan. Och har då sin hemvist, dels i Casablanca och dels i Paris. Och där träffas de 2 veckor på sensommaren när hon åker på en resa med sin syster. Och... De väljer varandra och de väljer bort varandra ganska snabbt. Och resultatet är biverkningen av det hela är då jag och min tvillingbror. De valde bort varandra så levde de cyniska och bittra hela sina liv. De var dedikerade till varandra. Så är det. Fantastisk styrfar har jag haft och har och heter han på något sätt. Men, och Karin är i himlen ett antal år. Och jag hade ingen vidare kontakt med min mor. Eller hade ingen kontakt. Hon själv, hon var bara nervös. Jag är ju, alltså, min barn hon består då när jag växer upp då i huset av likgiltighet. Därav att doktor Glas slog mig så hårt och de där orden. Jag har inte bemött med hat på något sätt, men inte med kärlek, det är med likgiltighet. Jag inte har likgiltighet faktiskt utan att det kostar något. Och min bror får en enorm kärlek. Alltså Karin då började tala med Rickard redan som när vi är 4 år, på 4-årsdagen, så får vi present att gå på Dramaten. Vi sitter ifrån salongen sett på andra raden, andra portionen, längst fram, fondsida alltså. Andra radens sida sitter längst fram. Och så går ljuset ner. Och så börjar vampen. Bam, bam, Bam. Ja, heter Mikkel, ja. En rävarenada. Svimmertlig tåb som räven i Klas Grätemus. Och där var det kört. Det var totalt kört. En total alltså. Det var helt fantastiskt. Det visste hon, Karin. Karin gick nämligen vidare till sista provet på Dramatens elevskola. Det året Lars Ekborg kom in och så. Min mor växte upp kanske i det fattigaste av fattigaste av fattigaste hem i Örebro. Och innan hon sen flyttade till Huvudsta. Örebro i den här lilla delen som heter Valköping, som är så pittoresk och fina i Hjälmarberg. Men alltså riktigt råfattigt, va? Med fem syskon och en far som stor kar, stor man, både fängelsekund och cirkusartist bakom sig. Min morfar som dör fem dagar efter att jag föds. Prästen säger till Karl, nu stryker vi en här flinkos. Skriv in två andra. Han var kvar till Karin skulle födas. Hon var helt oroliga för henne och det här att hon skulle vara ensamstående då, var 1961. Men så att mormor där, min mors mor, är ensam. Och dessutom så blir Karin till, alltså, verkligen av. Det hade ingen trott. Min mormor är alltså 53 år när hon föder Karin. Aha. Extremt, ja. Och min morfar är då 65. Det är väldigt mycket. Och då är det så att det här med teatern som är en stor sak. Hon vill verkligen. Men man säger till henne, för hon åker upp till Stockholm och gör de här proven då. Går vidare till sista proven. När hon får den kallelsen att gå vidare till sista proven, då arbetar man ju redan då. När det är samma skola som idag heter Teaterhögskolan i Stockholm. Teaterhögskolan i Luleå, Göteborg och Malmö. Det är de som finns. Det är samma, Dramatens elevskola. Bara den dumma idiotiska grejen att man tog den från huset, va? Det är skillnaden. Men som allt annat, gå bakåt strävare istället för framåt. Ja. Så när hon får det här brevet om att hon ska jobba de här tre dagarna på teatern, på skolan, hur man fungerar i grupp, kollektivt arbete, rycker min mormor pappret. Det här kan jag säga, Karin, det kan du glömma direkt, för du måste dra in pengar här och så vidare. För att morfar har då fått en hjärnblödning, va? Och kan inte försörja sig, han var en cirkusartist. Nu kan jag inte försörja sig något där på sitt gamla jobb. Han har ett skräddaryrket. Min mor berättar om någon bild som ändå gav någon slags trygghet när hon kommer som liten flick. Då sitter han på köksbordet. Det var bara ett rum och ett kök. Det var ett kök som var kokvrå. Där lever sex barn och två. Så han sitter på köksbordet med korslagda ben. Alltså skräddare och syd. Och hon fick ju aldrig något nytt, såklart. Utan det var ju de andra. Ja, det fick ju redan. Det var ingen som fick något nytt. Men så, och han har fått hjärnblödning nu. Va? Så här, som sagt, han, du vet, han fick gå kring och lägga på så att jag inte påverkad. Och så hon säger, det är inte att du går där. För du kan inte gå in på den skolan. Det kostar inga pengar. Det kostar viss pengar. Du måste arbeta här. Om du klarar av att göra det upp till. Så hon går in, hon söker inte. Hon går inte dit och söker en gång det sista.
Oh, fan.
Nej, och det är det. Så alltså det intresse hon visar mig genom livet är väl då alltså, när jag då söker scenskolan för första gången i mitt liv. Och kommer in direkt.
Som superung.
Som 18-åring, ja. Ja, det är väldigt. De som har kommit in så där, 17 år var Lena Nyman och 18 år var Kjell Bergqvist. Och sen säger jag då. Den äldsta, det är då min älskade kamrat som inte träffas så mycket. Men det gör ingenting, för vi träffas ändå varje dag. Klas Månsson från Göteborg. Ja, fantastisk. Och så fruktansvärt bra skådespelare. Som han på något sätt gav upp. När det inte blev några ringar på vattnet. När jag gjorde en halsresande stöd på min teater. Där Mikael gjorde sin stora genombrott som Biff. Den äldste av de två sönerna, Ville Låman har. Som Claes gjorde. Och Ian Fridman som då. Alltså han var så sanslöst bra. Va? Sen är han en försiktig general. Alltså det tar tid för Claes. Det tar tid för Claes. Men han hade så mycket smärta. Han hade så mycket som han inte fått ur sig. Sen när han gjorde något block som man läser block på teaterskolan, ett Shakespeare-block, ett Strindbergs-block, grek-tragedin och så. Det var ända sedan dess han då, när jag då 1994 då, när han ställde den här frågan till mig, alltså redan 1990 ungefär, så där, kan inte jag få göra något med dig på min teater? För ingen har sett honom med dramatiskt, för han är så rolig, han är 2 meter lång och han talar göteborgska. Det är kul, det tar vi. Därför så håller jag jobben över honom på dessa pratteater. Han gör inget annat. Även fast han är fastnadsen med Dramaten. Han går ju dit var fjärde år för att visa att han så går han ut och kör det. Och jag förstår att han utnyttjar systemet på det bästa möjliga sättet. Förstår jag att systemet har inte visat honom någon uppskattning. Alltså den stora skådespelaren ska jag påstå. Riktigt stor, inte bara i längd alltså, utan i kunskap. och uttryck. Han gjorde en fantastisk Willy Loman. Och när jag såg det där, jag såg att Micke höll på att bli jättebra. De hade faktiskt ganska bra scenerier. Jag vet inte vem det var som gjorde dem, som fick dem till att komma loss riktigt. Men det talande scenerier. Det var någon regissör, Flink eller vad. Jag har nog hjälpt till en hel del där. Men i alla fall så är ju nu Stefan Larsson som håller på att bli dramatenchef nu. Det var han som gjorde den andra rollen där. I alla fall så den fick ett fantastiskt mottagande. Så här, Claes fick inte allt det han skulle ha, va? För han hade så jävla mycket. Nej, jag tycker inte att de var riktigt fair play. Jag gav dem det cred som de ville. De var recensenterna, även om det höjdes. Alltså det var 5 poäng överallt, va? Men de skrev på ett sätt. Men jag kan förstå det också, för han var inte riktigt där. Han hade varit på den här repetitionen, han kunde inte behålla det i processen. Han är jättelångsam, Claes. Du vet, han är långdistansare. Ja. Det finns ju de som är både långdistansare och sprintare, va? Det är jag. Det är lite småjobbigt. Men det är faktiskt... Claes Månsson, han har en fruktansvärt bra självkänsla. Ingen självförtroende alls. Jag är helt tvärtom. Jag alltså mycket, mycket bra självförtroende.
Vad gör det för skillnad?
Jag önskade väl att lika delar, eller mer. Alltså, man ska ha ett övermått. För att åtminstone ha en chans till att uppleva lyckan. Det är ju självkänsla. Det är det som är viktigt. Mm. Vi skiter i karriären och jobbar så. Utan existensen istället. Det är Claes. Det är Claes som har självkänsla. Skillnaden här mellan en slags streck. Jag säger det här, jag skriver till så fint. Men det där, skriver te där. Ja, nu ska vi göra så, ses på måndag. Puss och kram, eller har det gått te. Stort te. Men det här där, jag har precis kommit på vilken man trycker på för framtiden. Jag har inte kunnat det, så var någon som talade om det för mig. Så nu gör jag slätsträcken hela tiden. Och så talar jag, man tar alltid mannen som ett exempel. Men sen, alltså, det fanns inte en skådespelare på den teatern. Det fanns inte bara kvinnan i bakgrunden hela tiden, va? Vilket jag inte tycker om. Så därför säger jag att det var för en skådespelare på den tiden, slätsträck, aktris, skådespelerska. Så var det så att jag är alltså feminist i hemlighet där, va? Nej, men jag tycker... Alltså, så är det. Men just det här, självkänsla, det är när man har en tillit till sig själv. Jag kan förstå att människor i livet tycker om mig för att jag är en. Det är så trevligt att ha med.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
När Josefsson sa det, varför jag får så många roller, tror jag, var med i sådana internationella filmer utomlands. Väldigt bra person, Allan. Jag höll på att gifta mig. Min första stora kärlek var hans dotter, Charlotte Larsson, gick i samma klass. Hon och jag, som är Claes och Peter Wall. Jag sa, blicksförälskad, så rödhårig. Farligt. Du... För Erland sa det, ja, varför jag tror att jag får så många roller är för att jag är väldigt rolig att ha med på en inspelning. Jag fungerar, alltså har du ångest och liksom att, då har ju Erland en rolig historia som har sina rötter i judiska traditionen då. Och judisk, man kan vara så jävla elak, va, och så på pricket. Det var någon gång jag sa någonting till honom så här, eftersom jag på blev svärson, och sa, vad fan, du litar väl på mig. Det var långt efter att jag och Charlotta hade gjort slut. Hon var gift med en annan barn. Så. Men vi jobbade ihop, jag och Erland en grej. Och då sa, fan, du och jag, vi har varit så nära. Jag var på att bli din svärson. Vill du veta en grej? Så han stoppade och säger, nej, jag vill inte säga det här förresten. Jag vill inte säga. Du, för att du litar du inte på mig, Erland? Men Torsten, såklart jag litar på dig, men jag litar inte på dem du talar med. Det är verkligen en sån träffsäker. Och han sa det, så jag tror att jag är med på filmspelarna för att jag är så... Det är bra att ha med för människor. Det kan fungera som en slags rening. Och jag tror faktiskt att han har en del rätt i det. Hade en del rätt i det. Sen, jag menar, han är en... Man talar om mig att jag har en sån fantastisk röst. Och så jag har gjort väldigt mycket radio. Och jag vet att jag är bra på textbehandling. Och jag vet att jag inte har världens fulaste röst heller. Men Anna Josefsson hade en otroligt vacker röst. Eller hur? Tycker inte du?
Jo.
När jag var liten
så lovade du mig att alltid finnas vid min sida. Att aldrig överge mig. Dina fotspår skulle alltid finnas intill mina. Och du skulle, viskade du mitt öra, bära mig i dina armar på den långa, långa vandringen i den oändliga öknen.
Han var mycket bra skådespelare. Men i alla fall, och Claes, han kan självsäkert alltså sitta och säga, du vet, detta är så, att fan, du vet, Torsten, helvete, du vet, du är inte Gudrun här, men du vet, det är så här. Det är klart. Och, ja, du vet inte.
Nu ska vi se.
Vad tycker du om tidsspåret då? Det flickor då? Ja,
det är jättefin.
Jag har varit med i Muskler innehåll sen studiearbetena. Det jag sa att roligt med mig i musik, det är att se mig live. Det har inte varit några plattor att tala om. Och vissa de här låtarna som har gjort så mycket bättre original. Jag förstår inte vad det är. Ballad till K, jag är inte sjuk, den gör jag skitbra. Men det... nej. Så jag förstår verkligen. Det är från att gå från rena amatörism till riktigt jävla bra.
Ja,
och faktiskt visa mig själv om världen hur bra jag faktiskt är på texter. Alltså.
Ja.
Det har jag alltid vetat, men jag har inte kunnat, jag kan inte stava, så det närvaron har blivit stängt, så den här, alltså mitt komplex. Jag kunde inte stå upp så här, tills jag, när jag var 10 år då, så gick jag hos en talpedagog. Jag fick säga då till exempel P-E-DST. Präst. Det tog 3 gånger så kunde jag. Så
jag förstår.
Jag blev så retad.
Får jag bara fråga en sak?
Ja.
Apropå din uppväxt.
Ja.
Du berättade att du växte upp med din bror. Han fick väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek. Du fick kanske inte fullt så mycket. Du har också tidigare sagt att du liksom... Att det var han som hade utseendet på något sätt. Du såg konstig ut.
Det var det jag nosade på förut. Jag såg det på förut. Det är ju så här, puberteten tar oss. Och särskilt på oss killar, va? Så är det på något sätt att... Nu är det ju inte där TV, men de förstår säkert. Alltså, jaget går här och kroppen går här. I den här perioden. Och allt växer annorlunda. Och jag har ju ganska stor mun till exempel. Och i puberteten, det enda som syntes var ett stor mun. Jokern kan jag säga för. Du är i
den. Batman, ja. Mm.
Och jag såg konstigt ut. Jag såg faktiskt lite konstigt ut. Jag gjorde det. Det kan du gå in på just nu. Om du slår upp SVT Play, så går in på Öppet Arkiv. Petrus Baby, som går där.
Ah, vad kul. Där.
Ja. När jag gör The Bad Guy. Och är 13 år. Jag är The Bad Guy i den serien. Jag är 13 år. Det är 14. Jag ser lite märkligt. Man ser att det här kan bli något. Men barn i den åldern ser inte så. Man ser vad de ser det här. Och jag ser lite konstigt ut. Alltså. Jag gör det. Och jag var konstig. Medan de andra lyssnade på låtarna så här. In the summertime. Da, 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 eller, oh, Candida. We shall make it again. Så lyssnade jag på Tore Skogman och Evert Taube. Och detta resulterade i att det här med flickor. Det var något som var uteslutet för mig. Jag växte upp med min bror som var extremt vacker. Ett sånt här, alltså, en anorgynt utseende, en skönhet som är alltså, egentligen inte... Alltså, det är en kort tid. Alltså, jag har en kille som... Jag var tvungen att ha en kille i maskeraden där som... även om jag inte tror på kungens homosexualitet där just nu. Så skulle ha en pojke där. Och jag hittade inte någon sån. Så till slut satt det Johan Wahlström och Kalle Westerdahl. Ni får ut på bögklubbar och kolla. Alltså, jag orkar inte gå. Jag förenar mig med bögarna. För fan, dessutom förskap och allt. Men jag kan inte mer att de ska få klappa arslet och sådär. Men det ska man bara ta, va? Och när de kommer in. Jag vet ju varför de gör så allting. Det är för att de känner detta utanförskap. Men jag kan inte vara pedagog i ögonblicket. Jag klarar inte det. För att, ja, det är bara jag som klappar Gina Darvis i rumpan. Annars får ingen göra det. Nej, ja. Nej, men du fattar vad jag menar. Och då hittade de en pojke. Han stod där. De hade inte hittat på väg till den här klubben. De skulle på kvällen. Så hittade de kille. Det var sommar. Jag repeterade. På Sveavägen på ett fik där. Så att han var... Så det första jag sa för att repetera i Stadsteaterns lokaler. Det som skulle ha premiär på Plaza då. Jag sa, herregud så vacker du är. Han var så otroligt vacker. Men jag såg att det var samma... Idag ser han ut nästan som... Förlåt mig, men som Kronblom.
Jaha, okej.
Okay. Ditt utseende som varken fascinerar eller stör. Och varken ena eller andra håller för. Förstår du? Och då är det tusen. Ligen med Rickard. Det var en skönhet som hörde den unga ungdomen till.
Okej. Mm.
Jag var ju... Alltså han hade ju... Jag tror att det var 10 samtal om dagen, alltså säkert. De bad ofta om mig. Vi ringde honom. Hej, du, det är Anneli här. Tror du att du kan be chans på din bror? Fråga chansen. Men kan du verkligen säga det? Så, ja, visst, det ska jag göra. Ja, det ska jag. Ringde så fort jag säger Helena. Ja, nu ska vi tala med Rickard. Rickard hade lite antytt lite. För tjejen öppnades för honom. Det fanns en tjej som hette Helene Forsell. Och jag gick i 7:an. Hon hade antytt för Rickard att hon tyckte att jag var så snygg. Och 14 så jag. Och hon blev sedermera, hon var väl, alltså hon fotomodell sen och allting var hela kittet. Hon ringde till mig. När svarade en dag, 83-71-03 som jag hade i Husta. 08-83-71-03. Jag svarade då Torsten, 83-71-03 Torsten. Ja, hej, jag heter Helene, hej. Ja, hej, jag ska hämta Rickard då, ett ögonblick. Inga problem. Ja, men vänta, ja, vad är det? Det är det jag vill tala med. Vad är det med? Ja, jag tänkte att... Har du inte läst brevet som jag... Vi hade brevet som låg 2 dagar tillbaka. Det vågade jag inte öppna. Nej. Alltså, jag hade ganska sorgligt på att det dömt ut mig helt här. Alltså, det här var inte mig förenat. Det var inte menat att jag skulle få det här. Hålla på med sånt där. Utan jag skulle arbeta och träna. Och liksom, så här. Jag var ful också. Det sa jag alla. Jag tyckte själv att jag var ful då. Nej, det har jag inte gjort. Är det du som har skrivit brevet? Ja, nej, jag har inte läst det. Ja, ska du tala med Rickard då? Nej, ska jag inte tala med dig. Ja, vad vill du? Ja, jag tänkte kanske att vi kunde träffas. Hörru du, jag tycker om Evert Taube och Tore Skogman. Jag längtar tillbaka till fornstora dagar. Och så kan jag inte säga det heller, så jag har ingenting att träffa. Hej på dig.
Så det blev ingenting med er?
Nej. Det var oskulden här vid 16. Sen var det en lång paus. Alltså, tills jag blev 20. Då, när jag var 19 och började på skolan. Då bara, alltså, de tjejerna, oftast de några år äldre än mig, bara, fan vad snygg han är. Och då började jag då få den uppfattningen om mig själv också. Så blev jag snygg. Va? Och jag i 25 års ålder, liksom, inte så långt ifrån den här 14-åringen i Huvudstad, det är 10 år där, så är jag då hela Sveriges sexobjekt nummer ett. Va? Jag gör Don Juan på TV. Och jag är, alltså, vid den här tiden så tränar jag 6 dagar i veckan. Och om jag hade tyckt om att köra benträning med benböj och knäböj och sånt, va? Istället för lång distans. Jag sprang alltså många Lidingö-lopp och maratonlopp här bakom. Alltså jag sprang 2 milsträckor ett antal gånger i veckan. Jag sprang milen som bäst. Som bäst på 37 blankt. Det är alltså väldigt bra.
Verkligen.
I terräng. Jag är lång distans här. Och jag var extremt stark, va? I bänkpress. Och det där har jag kört med. Där bänkpressen går igen. Det är första sidan. Micke Persbrandt, han har sagt att du lyfter 132,5 kilo bänk. Hur mycket lyfter du? Jag träffade honom. Vilket jag gjorde. 132,5. Det är väldigt mycket.
Men hur är det med honom idag då?
Alltså,
vad bänkar han?
Micke?
Ja.
Han är bänkar. Vad han bänkar. Men det är ju ingenting mot mig. Han har ingen svans mot mig.
Men fortfarande inte?
Nej. Alltså det här är det enda. Jag kan inte slåss. Jag är inte dålig på sånt, ändå har jag gått in i många slagsmål som helst. Och det har kostat många, jag vet inte, sy ihop det och så här. Men jag är stark, jag är jävligt stark. Men jag är inte så stark som jag är i styrkelyft, va? Utan det jag talade om fotboll förut, här, varför blir det skott? Man var ju inte vattenvärd, när man dessutom inte hade utseendet för sig, va? Och dessutom var då dålig fotboll, du hade inte en chans, va? Därför tog jag igen detta när jag märkte när jag började träna. Jag började träna med en slags, så jag blev väldigt slagen och väldigt mobbad, va? Jag var mobbare själv också, jag hade med båda grejerna. Jag, Tabo, en svart kille som har cold case, han gick till och så han kriminal-tv i Aftonbladet och någonting. Alltså, han är som en bror, vi växte upp tillsammans. Så, jag och Rickard. Och han började alltså, så mycket slagen som han blev. Alltså, ur det så växte alltså, ett nödvändigt intresse för kung fu. Alltså, och så, där, när jag började med styrkelyft då, så jag tävlade faktiskt i det ett tag till och med. Och placerade mig riktigt bra nog. Just i bänkpressen. Jag vill påstå att jag har 40% styrka och 60% teknik där. Mm. Jag är skitbra. Och alltså det att man tar igen det på fokus. Så än idag, vid 53 år, så blir jag som tonåring. Ja, jag kan. Alltså så blir jag när jag talar om detta. För att, jag vill gärna att människor kommer och ser det. För att de tror inte. Jag kommer att hoa. Så, fan, tar du kraften ifrån? För jag har ju inga armar. Alltså det är ett ställe som heter Rellos gym, som alla gick på och på Helsinggatan. Och för Bengtsson. Kommer du ihåg honom? För Bengtsson, styrkelyft. Han som har kört en bok nu med Jerry Williams och så. Alltså den bästa byggare vi någonsin haft, va? Jag gick ju på den här, väldigt uppdaterad. Alltså det vill säga, förena volym med smäckerhet, va? En enorm volym. Samtidigt som han dansade som muskler, va? Smäckerhet, va? Och middags. Jag får ihop det. Han är den bästa vi någonsin haft. Den totala satsningen läste jag. Och sen dess då, det överförde jag ju på mitt teaterarbete. Att vara fullt ut total i något. Va?
Mm.
Det var därför jag fascinerades så väldigt av bodybuilding-grejen, ja, kroppsbyggning. För det är ju att underkasta sig, eller inordna sig i ett smärtans liksom, koncept som är vidrigt på många sätt. Men det finns ju en otrolig fascination att de skulpterar ju faktiskt fram en kropp.
Ja, visst.
Det är ganska fascinerande, va? Och det kräver ju allting av dig. Det ska ett arbete göra, som är ett skapande arbete. Lika väl som man skapar en föreställning så skapar man en kropp, va? I deras fall. Mm.
Minns du första gången du stod på scen?
Ja, jag hade gjort det så här dagis, roliga timmen i ettan och så. Jag började i en sån särskild klass, en skolmångas klass. Med 12 stycken. Det skillnad från de andra då, som var 25, 26. Det är därför vi kallade för konstiga klassen. Eller nej, CPU, det är konstiga klassen. Det var också min första kärlek. Det var Sabina, hette hon. Hon var dotter till, och är dotter till Lotta Walker. Sedan med Lotta Hedlund.
Sven och Lotta. Mm.
Och när jag uppträdde nu på Skansen och gjorde... Jag reser med Jenna förra... Inte i år, utan året innan deras allsångskansen. Då var Sven Hedlund med och firade. Då var uppe och körde de här jävla rävarna. Och då så började han tog upp det själv. Jag men inte fan, du var ju Sabina, du gick i samma. Så, och du, ni hade ju lite kär. Ja, jag visst. Så här ringer upp Sabina. Hon är idag översköterska på Växjö lasarett. Ja, Men ja, av en händelse så befann vi oss i 7 år. Hon var 1 år äldre än mig. Hon började ändå 1 år. För att det var språket där som gjorde att hon hade gått för sent i Sverige. Ja, du vet. Det var därför hon gick där. Jag gick där för att jag var damp. Liksom. Av en händelse så 10 över 8, 08:10 började lektionerna. Av en händelse, ren tillfällighet, varje morgon var det tillfällighet, så träffades hon och jag vid 7:15 redan. Och bara satt igång och tittade på varandra. Var väldigt förälskade. I alla fall jag. Ja, det var hon också. Mm. Det var lite fint. Men, ja.
Jo, första gången du stod på scen.
Ja. Då, på roliga timmen där, och så gör jag olika grejer. Och sen så leder hon in mig, den här skolfröken, där fröken jag har Karin Westling, på att ta med alla andra. Nu börjar då skapa fram det jag har sett när jag var 4 år. Det vill säga Claes Lättemus. Som en teaterföreställning. Och det då är då så väldigt dant med det där. Det är så bra, säger hon. Och folk kommer titta. Vi kör i flera fredagar. När scenen nu då får du förfrågan om jag vill binda ihop det här helt i hela pjäsen. Och spela den i Tallbacka skolans aula. Tallbacka skolan. Det där i aulan, det blir min första stora scen. Alltså fullsatt då 400 personer. Ja, Mats Björke var där nu och gjorde en intervju kort för TV4 där det började då. Så vi var inne i den här aulan och tittade. Så det finns bara, det ser ut exakt det. Jag stod på den plats. Och jag gjorde givetvis Micke Räv då. Ja, som Bertil Taubes roll. Jag heter Micke, jag är en räv. Ja. Så det då, den nervositeten jag hade då, när rektorn går fram och presenterar framför ett dån, han har klarat det. Och jag är ju då fast, jag ska säga till alla, liksom, alla är livrädda nu, så jag ska ta ansvar. Jag är väldigt bra på det redan då. Jag är väldigt bra. Jag är alltså långt ifrån den person som jag ger ett uttryck av att vara, har jag förstått, intryck av att vara hos, för andra, alltså totalt rörelse. Jag har stenkoll, sen den dagen när jag var 7 år, jag har stenkoll va. Så papperna är så jävla sorterade. Jag önskar att jag hade lite mindre koll faktiskt. Mm. Ja, du är galen, säger folk. Särskilt poliser och kriminella dras till mig. Och de säger helt galna ut. De säger, du är galen. Ja, visst. Jag önskar faktiskt att jag hade lite mindre koll. Det är lättare att leva då. Men då i alla fall så gick det då när jag började där. Alltså en gång så följde jag för att någon försökte ta mig där ut. Sätter kroppen och ropar, ja, tycker ni om morötter? Ja, då är ni inga riktiga rävar. Nej, jag ska till Mårten Skogsmus och äta en, jag ska ha en riktig skinka. Ja, räven. Torsten, ropar någon. Va? Ja. Nu drar jag tillbaka. Zapp. Ja, det är jävligt proffsigt att göra som 7 år. Att komma av sig så totalt. Va? Och sen bara in i situationen. Men alltså en medför teknik på något sätt.
Ja.
En verklig gåva, dedikation till det här yrket, att ha det i sig på något sätt. Från början har jag förstått det.
Ja, för det verkar ju som att det aldrig har funnits någon annan plan.
Nej. Jag tog för mig av olika jobb, mycket medvetet. För att hinna få en viss livserfarenhet. Vår uppgift är ju ändå människoframställare. Mm. Kan vi skriva på visitkort. Människoframställare, människoberättare. Vi ska berätta om andra människor. Och vi ska göra det fullständigt ärligt och totalt i sanning. Den sanning som är för den enskilde personen rådande och också den som är den allmänt rådande. Det är att Eiffeltornet ligger på, i Helsingfors och så vidare. Ja. Men och där måste du dra av dig vissa masker som är nödvändiga där ute för att inte gå under. Du lyfter också vissa lock som kanske inte alltid är så hälsosamt. Du måste ju ha förmåga att kunna ta hand om det som kommer sen. När du inte silar detta igenom rollen Romeo eller Mozart eller en folkefiende Ibsen och så vidare. Och det är ju sådana stunder då, om man inte talar det som det, som det var rätt till då, alltså när jag gick in vid alltså en hög ålder, vid 39 års ålder, så tar jag alltså narkotika för första gången, förutom gräs med min dåvarande klasskamrat, skit vad han heter, på scenskolan. Vi bodde tillsammans. Det var min narkotiska erfarenhet vid 39. Och jag fick nämligen under ett dygn slog alltså en enorm galopperande reumatism ut. Påverkad av att en stor regissör, en världsregissör, ja, hade mig i huvudrollens pjäs och ville sänka mig för att jag hade gjort, efter premiären som var för 2 år sedan och på Misantropen, vi spelade en 2 års tid.
Bergman?
Ja, jag gjorde titelrollen Misantropen. Han ringer bara för 14 dagar efter premiären och vill ha mig i huvudrollen i sin sista scenuppsättning jag ska göra, Bakanterna av Euripides, Eriks tragedi, som han hade gjort i opera, tappning. Med Sylla Lindestrand som den här då androgyne guden Dionysus. Den rollen han ville skulle göra. Det och sen att jag mot honom, hans vilja och kallar han plockar in Mikael. på teatern. Ska jag få betala dyrt för, förstår jag. För där, sen bär man ner och bär man. Och han hade faktiskt gjort det valet. Alltså, hans repetitioner bedrevs i en totalskräck. Med folk som repeterade här uppe hela tiden. Du kan inte bli något om du inte kommer ner. Liksom. Du ska ner här, det vet vi. Mm. Annars blir det inget gjort. Ja. Eller hur? Mm. Alltså, i fittan är kul. Så är det va? Spela med könet, spela med könet. Har man sagt va? Alla år. Jag gick och såg en elevuppvisning. Så ja, hörde Julia. Spela med könet. Tusen. Pedagogen idag säger bara spela med könet. De förklarar inte vad det är. Så att, jag har ingen kunskap. Jag har sådana elever som man förtjänar så här tidigare. Vi kom ju och juckade och det blir väldigt konstigt. Varför gör ni så där? Rent genant fall. Men det stämmer ju det här. Samurajen ligger ju alltid där nere. Totalkolva. Keypunkten heter den. Det är precis 2 centimeter under naveln. Där från den punkten. Där har du kraftpunkt. Det där, det är inte könet. Det är inte en keypunkt du utgår från. Där har du all kraft, tillgång till hela dig. Va? Alltså rent homosapiskt, rent fysiskt. Det är därifrån som samurajerna, när de har varit otrogna sig själva, sin ledstjärna, måste begå självmord, harakiri. Ja, det kommer alltså från keypunkten.
Då börjar man där. Ja. Jag förstår.
I alla fall, vad är det vi talar om just nu?
Vi pratar om det, jo, att det aldrig Nej. Fanns något tvivel Nej. För dig.
Och jag talade om koll och sådär. Mm. Nej, det fanns inte. Jag bemödde mig med att prova en hel del. Jag har ju alltid haft en naturlig ingång till gamla människor. Det är därför att de gamla också berättade sina. För det går inte här från Lars Dugo, Järregård till Margareta Krog. Alltså kunskapen om sceniskt arbete. Alltså om teaterskådespeleri. Alltså inte filmskådespeleri. För det bygger inte på kunskap. Du kan vara totalt okunnig. Och du kan vara så urdålig när jag filmar och regisserar dig. Och du har långa kakor alltså på halva sidor, va? Hela sidor. Då lägger jag bara lyssnarbilden på de andra som är väldigt intressant. Och så redan, och jag till och med ordnar så att du får en guldbagge i klippbordet, va? Ja. Och det är ju då det jag har fått tagningar. Jag har fått 40-50 tagningar. Det håller ändå inte för en tagning. Jag får klippa från 23 olika tagningar. Och lyssnarbilder då. Du har då den här monologen på 3 minuter. Är du bild max 17 sekunder. Du håller inte för mig för att du börjar göra så här. Du ska gråta så börjar producera något. Då kommer ja, så att filmskådespeleri, det är bara inte för någonting. Du kan vara ur då. Det är på scenen du bevisar om du har de muskler inte. Och att driva på en scen, att göra en huvudroll. Du vet, vissa skådespelare är skitbra. Det är många som gör det misstaget för att de inte har kunskap. Han är jättebra. Han ska göra, han gör då Mercutio gör Romeo och Julia som en kanonroll, va? Men det är en biroll. Och det är så många skådespelare är dedikerade till att göra biroller. De kan inte driva på en scen. För det är någon annan som ska till då. Ja. Och att driva på en scen är som att driva på en fotbollsplan. Det är center man är då. Är det inte? Center halv, eller? Vad är det man driver på?
Ja, jag antar det.
Ja. Mm. Att driva, alltså, det förkortar egentligen, om du spelar 100 följare, det förkortar ditt liv om fan 3-4 år. För det är bara att kavla upp de tröjarmarna. Och sen då den mentala påfrestningen som kostar. Det är i samklang med alltså, det. Att stå på scen gjorde Allan Edwall. Han gjorde en undersökning med en idrottsläkare, en Åkermark, när han hade Brunnsgatan. På forna idrottskliniken som låg i samma hus som den, förstår inte varför, med Rina stadion, Rosanna stadion. Man gjorde en undersökning och kollade Allan. Så här, att stå på scen ensam, då, som jag precis hemkommer nu från den här turnén med Dr. Glasio. I över en timme för mer än 100 personer. Renderar alltså det är mer... Alltså kräver av det mer psykisk och fysisk styrka än en grovarbetares 8 timmars dag. Så det är scenskådespeleri. Det som är fjärran ifrån löpsedlarna imorgon och så vidare. Du spelar i någon aula uppe i Kiruna. Fullsatt om en enorm upplevelse. Men är du där för att den här upplevelsen nu ska ju delas? Nej, du är där. Du är kåt alltså. Du är kåt på framgång. Ja, på känd i sig va? Då ska du inte göra det. Men tyvärr så är det så att för dem, de tycker tyvärr så är det ett nödvändigt ont för unga människor att ha teater som ett nödvändigt avstamp för att sen gå vidare till filmen. Och så eventually over there. Ja, så. Och kunnandet om skådespeleri, som sagt, jag talar om att man har myggor på sig i Tjekovs Tre systrar, kammarspelen och ren. Så. Det, alltså, snart, alltså, de här stora scenerna, vi kan inte spela på de stora scenerna om inte alla är uppmickade. Vi måste gå ner de här. Teatern blir mer och mer tävla på filmens områden. Va? De blir som film, fast man ser, man kliar sig, man bryter upp Shakespeares bundna blankvars med femfotad jambisk. i Amberhet. Alltså den här rytmen som Shakespeare beskriver, det är ju till för att du som skådespelare får hjälp. För att du ska få hjälp så måste du lära dig grunden. Du måste lära dig att skandera en text, den rytmen. Och när du har fått den rytmen, då har du sån jävla hjälp av Shakespeare, va?
Ge mig ett exempel då.
Ja, nu bara för att stå helt blank stilla nu. Men okay. Det är lika, Molière har sjufotad, medan Shakespeare har femfotad Jamber, okay. Det kallas sjufotad Alexandrin Molières text. Det ska hjälpa skådespelare. Istället då, eftersom skådespelare 9 av 10 är amatörer. De är faktiskt, de ligger inte ens en gång på grundkursens första steg. De är amatörer. Så vet de ingenting om att det här. Och det är ingen heller som säger det, för det är inte heller några regissörer. Det börjar komma upp i den. Jag säger att jag är yngst. Jag är liksom värstingen, va? Jag är yngst på 53 år som vet hur du ska använda din röst. För om du hör mig nu. Alltså jag har ju mitt tal här inne, va? Nu sitter jag här i käkarna. Praktiskt uppe på det. Sven, Walter, detta, Ida. Ida, vad är detta för soltyg? Alltså, va? Han talar verkligen här inne. Det ser ju på honom med det här, va? Ja, det ligger här i käkarna, ligger talet, va? Det finns väldigt få skådespelare som av sig själv har en absolut ren replik. Det behöver inte bara för att man är en bra skådespelare. Men ren replik kan jag nämna Johan Wahlström, Jens Fridman, Lena Endre. De är absolut rena. Den är befriad totalt ifrån dialektala toneringar, va? Och annat sak. Det är rikssvenska, det är en ren replik. Men jag då, jag måste nu... Nu då, när jag då har lärt mig det som jag i timmar har legat på golvet med min talpedagog och så vidare, gör att idag, nu så, jag behöver 30 sekunder så har jag tagit ut rösten. Rösten ligger här inne, men hör på mig. Nu, där. Du tänker dig skeden, va? Skeden, du vet när du går i en säck med ett ägg på skeden. Ta bort ägget så lägger du Shakespeares text där, va? Eller, nu, hör du att mitt tal inte sitter där inne längre? Hör du att det sitter här? Mm. Hör du skillnaden?
Ja, visst. Ja,
så snabbt går det för mig nu. Mm. Men det ligger alltså till ett livs daglig träning bakom. Ja. Och det är som den här generationen som kommer nu, alltså de här som är curlingbarn och allt. Det är som om de på något sätt ska skippa grundkursen i vad det än är, murar eller skådespeleri. De ska direkt på det där. Mm. Vi kan. Alltså de är så jävla... Alltså vi förstår inte, alltså. Alltså alla värdeladdningar håller på att förloras, va, i allting, va? Vi måste erövra språket igen nu, tror jag. Vi måste, alltså, du vet, Romeo säger inte längre på scenen jag älskar Julia. Han påstår inte det. Han säger jag älskar Julia. Jag håller alla dörrar öppna. Finns det med, man har så en teater som det är ändå en avspelning av det samhälle man lever i. Och så ser det ut idag. Det är väldigt tyst, det är väldigt fegt, det är väldigt befriat ifrån civilkurage och alla de här sakerna.
Du nämnde några namn här nu som du tycker är
att tala om ren replik.
Exakt, ja. Om vi jämför dig med Persbrandt då, till exempel. Är det så, känner du att du...
Ska
du
jämföra en lärare med sin elev?
Ja, det vet jag inte. Mm. Men tycker du att han är liksom värd sin framgång?
Vad slåss han emot? Det känns givetvis igen det. Ja, men där är han en självklart vinnare. Mm. Men hans omsorg om yrket är inte alls vad det borde vara. Nej, han lägger inte några timmar på att läsa skådespelarens bibel, nu är det så Konstantin Stanislavski, skådespelarens arbete med sig själv och uppe i konsten. Så står det som underrubrik, så står det en redovisning av skådespelarens inlevelseprocess, så var ny teater född. Så kom Marlon Brando på film i Tennessee Williams pjäs Lingelusta och höll på att spräcka sådana vita t-shirten när han lanserade den, va, som Stanley Kowalski mot Vivien Leigh. I Sverige så var det alltså Kevin Hjelm, alltså min älskade Kevin Hjelm, som gör Eddie Carbone i Utsikt av en bror Miller. Vi talar alltså om Se dem i vrede av nu så att vi Porter, va? Någonting Porter heter i huvudrollen. En hustrumisshandlare. I första hand psykiskt, men även fysiskt, va? Se dem i vrede. Osborn, alltså, jag har gjort den.
Osborn,
ja. Och det, vad heter hans huvudrollen? Alltså, det är två stora roller. Det är hon och han, va? Giftbar. Det gjorde Kevin mot Gun Wahlgren, som jag talade om tidigare. Mamman är född Alexandra. Och han sa att hon svarade på riktigt, va? Och Kevin då födde alltså det här teatern, va? Där du bara sitter, va? Där du gör alltså power genom no power, action genom no action. Du gör ingenting, du bara sitter och är fullständigt närvarande. Och han hade ju hela Kevin. Jag brukar säga till Kevin, du har, som jag älskade över allt på jorden, en av få människors kärlek som jag tror på älskade mig för den jag var. Och oavsett om jag hade jobbat på ICA, va? Han älskade mig. Jag älskade honom. Alltså det är så fantastisk förlust. Det går inte en dag utan att tänka på honom. Han, jag brukar säga att du har förstört generationer av manliga skådespelare. För alla ifrån Ingvar Hildvall till Micke Persbrandt, min Lotta. Du vet att Kevin Hjelm hade den här saken. Han talade, fraserade repliken så här. Och det är därför... Ja, så ville alla vara. Det var ett manligt sätt. Han var liksom så här... De skrev själv var en väldigt blyg person. Men I denna scen om Evreda, när han gör hustrumisshandlaren på studion.
Jimmy
Porter, va? Ja. Jimmy Porter, han gör Jimmy Porter. Sitter där, studion i Göteborg. Ett nytt sätt att spela. Borta i det vitsminkade ansiktet och Jarl Kullis. Va, va, va. Nu är det på riktigt, va? Alltså, realismen är född, va? I Sverige också. Vi talar nu här 60-tal. På studion i Göteborg. Man bygger upp alltså, först då, en arena scen, va? Publik sitter där. Och de spelar i mitten, va? Denna vedervärdiga liksom, raserandet av en människa, själ och kropp, va? Som denna man gör mot sin kvinna. Som går Norge, va? Och där sitter då på premiären. Det passar jättebra när all press är där, va? Så är det en kvinna på en 60 år som sitter längst fram. Hon bara så rusar upp på scenen och bankar på honom. Hon behöver bara gå en meter fram. Och då var ju realismen en succé. Sen har man försökt att reproducera det där. Men alltså, det, man börjar någonstans där. Man börjar där. Man börjar med... Alltså man börjar med att försöka härma verkligheten. Mm. Och teater är inte verklighet. Det är en fiktion. Det är en fiktion och den ska ha en uppgift. Att, men alltså, förstår du? Alltså den icke-kunniga skådespelaren gör så här. Den... Fan... Alltså, to be or not to be. Att vara eller inte vara. Det är fan i frågan. Det är frågan. Monet. Och han bryter ju upp den här bundna texten. Så här, vad håller du på med? Alltså, han bygger sitt arbete där på scen på noll kunskap. Va? Det, här, alltså, jag ska sitta, det här blir ingenting, va? Jag kan se, det ser exakt likadant ut idag om 100 dagar framåt. Ingenting händer. För det är ingen som... Alltså, regissören är okunnig, skådespelaren är okunnig. Vad ska det bli?
Du har pratat om att man måste bestämma sig som skådespelare.
Ja, just det. Jag säger så här. Jag har sett skådespelare göra Hamlet på scen. För 200 gången har fortfarande inte bestämt sig för om han ska göra den här rollen eller inte. Och det är lätt överdrift, väldigt nära verkligheten. Mm. Det är så. Just det, man måste bestämma sig. Men du, man måste göra val och det syns i så otroligt väl en skådespelare eller skådespelerskas ögon när han eller hon tar det valet.
För jag bara fråga en sak? För jag kan tänka mig, nu det här bygger på extrem fördom om Micke Persbrandt, men jag kan tänka mig att han kanske inte... Människointresse kanske inte är hans främsta, liksom, eller många framgångsrika skådisar. Var hämtar man då? Alltså förstår du? Jag menar, om man inte är intresserad av sin taxichaufför, var hämtar man?
Ja, nu vill jag säga till Mikkels försvar att han är i grunden en vanlig arbetarkille från Jakar, Jakobsberg.
Vi kan bortse från Micke egentligen, det var dumt om jag tar i relation till honom.
Ja, men jag fattar. Det bygger på... Alltså, alltså jag är ju otroligt nyfiken på människor. Och tar varje stund i akt att tala med människor. Jag tycker ju om att strömma ner. Alltså jag upplever passion ju nästan varje dag. Jag talar inte om passionen två kroppar mellan här nu i första hand. Utan, alltså till livet, till människa. Jag tycker väldigt mycket om människor. Jag tycker inte så mycket om att umgås med dem. Men att umgås med dem sådär som gäst, då, därför så... Jag talar att jag har ett eget språk. Jag har ju en blandning av akademiskt språk för att jag har läst så mycket och pundarspråk, va? Och svenskans språk. Därför så har jag förstått att jag är klasslös igen. Jag för mig lika väl och trivs lika bra i cykelkälla ute i Rågs för några pundare, va? Klockan 11 på förmiddagen. Och jag trivs lika bra när jag äter 30 snittar. För överklassen kör ju liksom snittar, va? Lite och mycket. Alltså hemma hos familjen Lagerkrans, när de bodde ute i Olslagen, bodde ute i Drottningholm. Och bara hela överklassen har liksom trevligt till något te-party. Och jag får mig lika väl där. Och går lätt och ledigt ut i de andra. Och jag har ju förstått också att i den publiken, jag har en jätteblandad publik. Jag har verkligen liksom, jag är på många sätt trasproletariatets hjälte, va. Men jag är liksom för överklassen också jättebetydande liksom. Och så, det har jag förstått. Och det är jag väldigt glad för. Det är jag väldigt, väldigt glad för. Sen att jag är kristen socialist, det är min tro. Det är säkert, jag får väl säga att vilka svinneri jag inte begått i kyrkans namn. Men, och jag måste säga att jag tycker bättre om kyrkorummet tomt än med folk. Men... Det är på absolut allvar att jag tycker att vi har till uppgift att vi måste ha medvetna skådespelare. Politiskt medvetna, det är viktigt. Inte därför att när jag lägger till en text i slutet av Paria, där jag dessutom då har fräckheten att göra båda rollerna, både på scenen och den tv-version som gjordes. Du vet vad jag säger, Exoida, en fantastisk enakter av August Strindberg. Då lägger jag till några slutord av Harald Ofstad, en norsk psykoanalytiker som har skrivit en bok som heter Vårt förakt för svaghet. där han talar om nazismens uppkomst och hur den gått till, den starkare och den svagare och vad det är. Vi beundrar den som slår sig fram och vi föraktar den som förlorar. Va? Slutar den där. Och det lägger jag till samtidigt som när man håller upp nazismen som en spegelbild framför sig så ser man sina egna drag för stora. Så låter jag alltså en tekniker när jag har gjort det sista raden där och du var dum och du var allra dummast när du gick och inbillade dig att jag skulle gått och byggt upp min livslycka utan att lägga hörnstenen säker. Går du och skriva anonyma brev till min hustru om att hon gift min mördare? Förstår du inte att det finns då redan så fäst med? Ge du dig nu. Får jag gå nu? Nu ska du gå genast. Dina saker kommer efter. Ut! Och sen, där går musiken på. Så går alltså den här tekniken med en stor spegel va, framför publiken som ser sig själva in. Och så kommer den här texten. Det är inte för att Strindberg behöver hjälp på något sätt. Utan det är för att teatern i sig är inte tillräckligt. Jag tycker att det ska sättas som en politisk spjutspets. Alltså jag, det är min fulla tro. Ja. Alltså, med, alltså, vi har ingenting av det här teatern. Det är ett skepp som går på villande hav utan styrman, utan en matros ens gång som kan det han. Inte ens en gång en kökspojke som vet hur man gör pyttipanna, va?
Men du gör ju precis det där som man ibland känner när man går på teater. Att så här, varför i helvete sätter man upp den här gamla farsen nu från 1931?
Ja, precis.
Men det känner man inte med dig.
Nej, ja, men det här intresset då för människor. Alltså, jag menar, de är så självupptagna dessa människor. Jag kan ju säga den här repliken jag sa. Och du var allra dummast när du gick och inbillade dig att jag skulle gått och byggt upp min livslycka. Ser du, du var allra dummast. Nej, jag har ett direkt tilltal till dig, är det inte va? Det är det det handlar om. Mm. Den som inte har det, den är mer intresserad av sig själv. Och sen är onani har aldrig varit roligt att se på, tycker jag.
Nej.
Jag är gärna med i så fall. Inte se, nej. Det gör en bara frustrerad att titta på fitter. Va? Det är bättre att vara där då, tycker jag.
Vilka är Sveriges bästa skådespelare?
Ja, idag så vet jag. Alltså, vi har sceniska skådespelare nu som är någon aktningsvärd ålder. Örjan Ramberg, Johan Rabaeus, Lena Endre har ett fruktansvärt kunnande. Alltså.
Mm.
Mikael är inte alls... Han är mycket, mycket kunnig, Mikael. Det visste jag. Han tar kanske... Han har inte omsorg. Han har kanske inte... Jo, han har samma stora kärlek till konsten. För det ska du veta en grej, Micke. Jag var hemma hos honom häromdagen. Första gången på väldigt, väldigt länge har vi varit umgås. Vi har ju haft en schism, han och jag. Där jag tyckte att han förrådde vår pakt. Det var det som vi var. Han tycker väl bitvis samma sak om mig. Vem som har rätt, det låter vara osagt. Nu är det så. Och han hör på... Han är otroligt duktig, alltså konstnär, alltså tavelmåleri. Här kommer en utställning jag har planerat i vår. Alltså svinbra, alltså riktigt jävla bra. Jag har svårt med konst, va? Det här med konst, det där är sikt. Jag har svårt, men det där, jag köpte det där direkt, kanon. Men här, vi måste ha Mikael där också. Och sen så har du, sen finns det ju massor, när man säger Lennart Andersson på Norrbottens teatern, du vet inte vem det är. Men vi har massor med bra skådespelare ute i landet så här också. Så här. Och som på något sätt är på... Alltså, jag tycker att det bästa som har hänt var när man startade här elevskolan i Norrbotten, alltså i Luleå. För den skolan, förutom då att den går, återgår ju till dramatikkonceptet, den har alltså sin skola belägen i teatern. Ja. Vi återgång till det som vi kastade ut 68 med Bergman i spetsen, kastade ut Bergman och allting. Det där är ingenting. Ja. Nu ska Lisa Svensson i ICA, nu ska hon göra huvudrollen, då blir det bra. Alltså vi började hylla den här icke-kunskapen som nu börjar komma igen, va? På ett annat sätt. Men där uppe i Luleå, där är ljust klockan 3 på dagen och mörkt 3:30. Du kan inte göra, och du är där som elev på den här skolan. Du kan inte ägna dig åt något annat än, om du ska få tid att gå, än att lära dig dina uppgifter. Va? Det är ett jävla bra sätt att manipulera liksom, människan till lärdom, helt enkelt. Till att lära sig läxan. Ja.
Du, en helt annan fråga. Har du sett Björn Afzelius dokumentären?
Ja, jag har gjort.
Vad tyckte du?
Ja, för det första säger då självtaget som är väldigt förnärmad att jag själv inte har blivit tillfrågad att medverka. Det tycker jag är direkt konstigt. Men annars tycker jag väl att det var något för långt, tycker jag. Jag var inte så jävla imponerad. Man skulle kunna... Alltså, på något sätt så... Det var långt... Alltså nära men långt borta, liksom, tycker jag. Man kom den där människan, alltså rent tekniskt, klippmässigt och så vidare, och filmmässigt, honom nära. Men samtidigt så gjorde man inte det. För jag tyckte inte att de som gick igen, Mikael, vi må inte bejaka detta utan må säga att detta inte är rätt. Jag säger, som då är filmens ciceron på många sätt, tillsammans med Nipoliti, eller vad han heter, den här italienska producenten där på slutet som han var väldigt nära vän med. De förmår inte att fungera som den mentala brygga mellan oss och karaktären Björn Afzelius. Att komma honom in på livet. Eller så är det så som den människan var, att man kom, det är på grund av att man inte kunde komma på livet. Det visar filmen ett bevis på, men jag tror inte det. Jag känner hans dotter jätteväl, som var lärare, såg hon också. Så jag, nej, jag säger, poängmässigt säger jag den en etta. Vad säger du själv?
Jag har tyvärr inte sett den. Men jag vet att du är, älskar, eller älskade Björn.
Älskade Björn, ja. Mm.
Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar alla människor som har någon form av strävan efter att göra rätt för sig här på jorden, att tänka lite mer än utöver sig själva. Som tänker på att skapa sig frihet här på jorden, inte genom sig själv, som är Moderaternas valkoncept, va? Jag vill bli en glad showartist, ingen tråkig kontorist, va? Och frihet genom andra. Minsta sociala sammanhang i två. Att lära sig ett kollektivt tänkande mycket mer, och se till nu att hålla liksom vänster riktning i det fiasko val som ska göras om. Det är väldigt viktigt här nu att vi inte låter med sådana krafter bakom där som Åkesson och hans parti ta plats. Det rekommenderar jag människor varmt, att den som har någon humanism i sig bör rösta rött. Det rekommenderar jag alla människor till. Och så rekommenderar jag alla människor som har någon form av skapande arbete, och det är väldigt mycket om man tänker efter, alltså där det på någon form ligger i process, att skaffa sig den bibel som är nödvändig, som de inte vet om. Men då säger jag då boktipset Rollo May, amerikansk psykoanalytiker, till skillnad från norske Ofstad, Vårt förlags för svaghet. Det är även den kan rekommenderas. Men framförallt Rollo May, han gjorde två böcker som är helt hörnstenar i utvecklingen, alltså psykiatrin av läsandet av människor, av satt inte bara i ett onanistiskt utan i ett politiskt medvetet perspektiv, judisk amerikan. Rollo May, modet att skapa. Mod utesluter inte rädsla, modig att gå vidare med.
Bra.
Och hans andra bok, Kärlek och vilja. Alltså alla dessa böcker som han skriver som kärlek, va? Men han skriver bara för, alltså, är man så stor som Rollo May var, va? Han är död nu. Men då behöver man inte hålla det här akademiska högtravande språket som vi förstår våra tionde ord av, va? Och tittar man, jag är dum i huvudet, jag förstår inte det. Jättebra det här. Och så förstår vi ingenting, va? Men vi gör det för att man ska läsa det. Nej, har man kommit så långt som Rollo May, alltså, det är alltså som Bruce Lee, den forne kung fu-legenden, säger då, preparerar på dålig engelska, så alltså, in the beginning, a kick was nothing more than just a kick. And after a while, a kick begins to be so much, much more than just a kick. And now, after many years, a kick is nothing more than just a kick. Alltså, nu har jag kommit tillbaka till det enkla. Och det enkla är det svåra, på kanske gjorde 5 streck på tjuren, va? Och så vidare. Men Rollo May är så stor, så han skriver jätteenkelt, du fattar vänna ord. Han säger då i förordet det här, i Kärlek och vilja. Vilja utan kärlek är ren manipulation. Och kärlek utan vilja är inget annat än ren sentimentalitet. Det är det bra. Ja, det rekommenderar jag mitt härskap att lösa.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Claes Månsson.
Tack. Du, jag tänkte bara fråga dig så här, när den här intervjun publiceras så är det nyårsafton, eller ja, det är någon dag bara kvar. Vad har du för planer för 2015?
Fortsätta den här mycket stil jag har lagt mig till med, men som jag har i grunden, det vill säga, jag har planer att gå 10 mil, att gå 10 mil till min värsta ovän, om han eller hon har något att lära mig. Tack för idag.
Tack själv. Torsten Flink var där, och min spontana känsla efter den här intervjun var att jag gärna skulle vilja spela in 2 timmar till med honom. Men så insåg jag att det förmodligen skulle bli ungefär likadant. Kanske lite mer monolog än dialog. Men hur som helst, det där var i alla fall 2014 års sista Värvet, och färgstarkt det blev det väl i alla fall. Och jag vill tacka alla för det här fantastiska året. Först och främst dig som lyssnar. För utan dig så är det liksom ingen vits med det här. Och det är en klyscha, men den är sann. Och så vill jag också givetvis tacka Lovisa Olsson, a.k.a. Ganskenau, som ju klipper och redakterar Värvet på ett förtjänstfullt sätt. Dessutom Värvet International. klipper hon. Där jobbar ju också Kristina Görling Birro, men det är en annan historia. Men henne vill jag också tacka förresten. Och så vill jag tacka min familj, och så vill jag tacka Acast och alla sponsorer som ju faktiskt gör att ni kan få det här gratis och att jag kan jobba med det här, vilket jag liksom fortfarande inte riktigt fattar. Och så avslutar vi traditionsenligt med Auld Lang Syne i Safjan Stevens version. Puss och kram, så hörs vi om en vecka. Gott nytt år! Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.